Hej och välkomna till avsnitt 1056 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. En konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Det var länge sedan vi pratade om Storbritannien, men här gör min kollega John Gustafsson en uppdatering om Storbritannien och hur coronaviruset påverkar Brexit. Varmt välkomna! John Gustafsson, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska göra en uppdatering om Storbritannien och Brexit, men vi måste ju såklart börja med coronaviruset. Hur är situationen där du bor i Bryssel?
Situationen här är, jag menar, den är ganska drastisk. Bryssel är nu under lockdown, vilket betyder att alla butiker förutom matbutiker och apotek har stängt. Och matbutikerna har begränsade öppettider och i flera fall så begränsar de också hur många som kan vara i butiken samtidigt. Jag vet att på min lokala närbutik som ligger 100 meter bort, är man en liten kvartersbutik, där som sagt max 5 personer i lokalen samtidigt. Och så ja, det står ganska stilla här. Jag var ut och handla här om kvällen och jag noterade att jag aldrig liksom varit med om Bryssel och varit så tyst tidigare. Det är nästan kusligt på något vis. Och parlamentet har, alltså Europaparlamentet har inga sammanträden nu, utan alla parlamentariker är i sina hemländer och de flesta assistenter är också i sina hemländer. Så att det är ingen aktivitet här alls överhuvudtaget. Och tanken är ju då att, jag menar, Bryssel kan verkligen drabbas hårt just på grund av att man är center för EU. Just eftersom, jag menar, det kommer folk till Bryssel normalt sett varje vecka från alla länder och regioner i Europa. Och det gör att man tar med sig smittor och sjukdomar därifrån. Så att, så länge parlamentet sammanträder så kan man ju inte stoppa de som kommer från smittade regioner. Till exempel de parlamentarikerna som kommer från norra Italien från att komma hit och från att rösta och delta i aktiviteterna. Det går ju inte. Så att det enda sättet att hålla, så att säga, hålla Bryssel säkert och hålla parlamentarikerna säkert, det var att parlamentet ska sammanträda så lite som möjligt de kommande månaderna. Så att vi kommer fortfarande arbeta såklart, men det kommer vara väldigt mycket arbete hemifrån nu de kommande månaderna. Och sen så man satsar på kortare sammanträden där man tar hand om det absolut viktigaste, men inte så mycket mer än så för att minska smittorisken.
Okej, om vi tittar över sundet då till Storbritannien och till London, hur ser coronakrisen ut där?
Alltså, Storbritannien har en ganska prekär situation skulle jag säga. Man har nu för bara någon timme sedan så uppdaterade man har 5018 personer har smittats så här långt. Och bara från igår till idag så ökade antalet smittade med 1035 personer. Och kanske mer dramatiskt, för att det här med hur många fall det finns, det är ju en lite osäker siffra just på grund av att man har inte, alltså alla kan inte testas helt enkelt. Men om vi ser på antalet döda så har det ökat ganska dramatiskt bara från igår till idag. Med nästan en tredjedels ökning. Så 56 nya dödsfall från igår till idag. Totalt 233 döda. Och det är totalt 93 personer som har friskförklarats. Mm. Så ja, nej, men det är en prekär situation och igår så meddelade regeringen att, eller så beslutade regeringen att alla pubbar, restauranger, icke-essentiella butiker etc. ska stänga. Och det är så ungefär som här i Bryssel med andra ord. Och man diskuterar även reserestriktioner till London. Det har inte beslutats någonting än, men just London är det stora problemet just för att det är en storstad, det är så otroligt tätt bebyggt och det är det finns en större smittopotential än ute i glesbygden. Så och jag menar, precis som de flesta länder du har ju gett upp när det gäller containment. Alltså man tror inte längre att viruset går att stoppa isfält, men man ska helt enkelt minska spridningen. Man ska det man kallar för flatten the curve. Alltså, förr eller senare kommer nästan alla att få det här viruset, men man måste se till så att det går så långsamt det bara går så att sjukvården hinner med. Och det är målet även i Storbritannien. Men den brittiska regeringen har varit ganska långsam med tvingande åtgärder. Vilket mycket beror på, jag menar, jag skulle säga att det ligger lite i den brittiska attityden att keep calm and carry on. Att när det sker kriser så ska man ska ha en stiff upper lip. Man ska inte låta sig, man ska inte få panik. Man ska inte ändra sig, liksom, sitt beteende. Man ska stå rakryggad ändå, liksom leva som vanligt. Mm. Och det är väl en bra situation i en krigstid, men det fungerar inte riktigt på virus. Och det här är ju någonting man kan se paralleller med USA här också, definitivt. Där de seriösa åtgärderna, kan man säga, de har man börjat med den senaste veckan. Och
Men så man kan säga en skillnad är ju ändå att Sverige har ju inte vidtagit de här drastiska åtgärderna än. Jag menar, det är lite lockdown i storstäderna, men inte alls som ute i Europa, som i USA, som det har börjat med i USA nu. Och definitivt inte här upp i norra Sverige, där du och jag kommer ifrån. Så att Sverige har agerat lite annorlunda.
Ja, Sverige har agerat lite annorlunda, och man skulle också säga att Sverige har, jag menar, vi är inte lika tätt befolkade heller, vilket är någonting som verkar till vår fördel. Men samtidigt, jag menar, jag tror att de länder som tar mer drastiska åtgärder är de som agerar rätt här. Jag tror att Sverige agerar ganska svagt. Men jag är samtidigt ingen expert på det här, och det är något som framtiden får utvisa. Och vi ser ju också tecken i Sverige på att man börjar förbereda sig på mer tvingande åtgärder, som det här med att skidorterna kan tingas stänga och liknande.
Någon gång i framtida podd så ska vi gå in på de ekonomiska konsekvenserna av att stänga ner hela länder så här, för det är enorma ekonomiska konsekvenser. Alltså, det här är ju större än 9-11, det är förmodligen större än finanskrisen 2008, eller det vet jag inte, det får du besvara i någon framtida podd, men det måste vi podda om någon gång. Men vi ska fokusera på Storbritannien nu, och nästa fråga är ju att när vi har poddat tidigare så har vi pratat väldigt mycket om Brexit är nu på väg att verkställas, men kommer coronakrisen att påverka Brexit på något sätt? Kommer till exempel deadlinen för övergångsperioden att skjutas upp? Tanken är att den ska ta slut i slutet av året.
Ja, jag tror att det är ganska stor sannolikhet att den deadlinen skjuts upp. Och det ska jag säga just för att Europaparlamentet sammanträder inte. Som jag nämnde tidigare. Europaparlamentet sammanträder inte. Jag vet inte hur det är med EU-kommissionen. Jag tror inte de arbetar så jättemycket heller. Det finns helt enkelt inte så mycket folk här. Så jag menar, tanken är att man ska ha ett avtal som ska vara som man ska egentligen säga i juli redan, om man avser förlänga övergångsperioden eller avsluta övergångsperioden. Och jag kan säga att det kommer inte finnas något avtal klart i juli. Det kommer helt enkelt inte hända. Det finns inte personal för det nu. Utan all liksom administration, byråkrati, alla de personer som Boris Johnson skulle ha förhandlat med, de är upptagna på annat håll. Och även i Storbritannien så har man helt andra prioriteringar också. Man vet inte hur det här kommer påverka världsläget. Det kommer bli svårt att förhandla fram frihandelsavtal mitt under en pandemi. Det kan vara svårt bara att få fram frihandelsavtal för att länder är motvilliga att lyfta på tullar när man känner att man vet inte vart ekonomin är på väg, vilka produkter, vilken produktion vi kommer vilja behålla i vårt eget land och så vidare. Det blir helt enkelt en kronisk situation det här. Så jag tror absolut inte att Storbritannien kommer bli fast i övergångsperioden i all evighet. Det finns inte på kartan. Men jag tror att det finns en stor sannolikhet, om det inte skulle komma något vaccin eller någonting jättesnabbt, liksom att det här på något vis skulle blåsa över på 2 månader. Jag menar då, jag skulle tro att det är väldigt stor sannolikhet att övergångsperioden förlängs. Det har jag inte trott tidigare, men spelplanen är helt enkelt förändrad nu. Och hur mycket man än vill att Storbritannien ska få till ett permanent avtal med EU, vilket behövs, inte minst för både för privatpersoner men inte minst för företagens skull, om man ska veta vilka spelregler som gäller i framtiden. Hur mycket man än vill det så måste man anpassa sig efter verkligheten här.
Just det. Okej. Påverkar sannolikheten att vi får ett no deal Brexit då, alltså att övergångsperioden avslutas utan att ett permanent avtal har slutits kring handel och rörlighet och sådana saker?
Jag skulle säga att den sannolikheten har gått upp. Jag ska inte säga att det är det mest sannolika, men jag skulle definitivt säga att sannolikheten har gått upp, och inte minst för att om det är en sak som den här pandemin har visat, det är just farorna med fri rörlighet. Pandemier sprider sig så mycket snabbare när man inte ens har några gränskontroller. Det är det som gör att pandemin kan sprida sig från Italien till Tyskland till alla de andra länderna i kontinentala Europa och även till Sverige ganska obehindrat. Så och man har inte ens, för att man inte har gränskontroll, så har man ingen riktig koll på vilka människor som är vart vid varje tillfälle. Så att man kan säga att den här pandemin har visat en av bristerna med den fria rörligheten. Och om det då skulle vara det att om man då tänker från Storbritanniens perspektiv, en av de saker man vill få bort, det är just den fria rörligheten med EU. EU har sagt att vill man ha bort den så måste man acceptera tullar. Och det här skulle helt enkelt kunna stärka opinionen i Storbritannien att okej, då gör vi väl det då, liksom det får vara värt det.
Mm.
Så jag tror att man ska också säga det att EUs image har försämrats under den här krisen. Och man har, man ser nu att de europeiska länderna när det kommer till kritan agerar väldigt själviskt. Man delar inte med sig av medicinsk expertis eller av medicinsk material, tvärtom. Tyskland och Frankrike var bland de första länderna som införde exportförbud på medicinsk utrustning när den här krisen bröt ut. Så man alltså förvägrade Italien att få köpa medicinsk utrustning och skyddsmasker och sånt som man behövde. Så man hade egentligen kunnat bromsa pandemin redan i Italien, men nej, Tyskland och Frankrike tänkte på sig själva. Så jag menar, så mycket för europeisk enighet när det gäller.
Och då kan vi komma ihåg då att det var väldigt mycket gnäll på Storbritannien, att de var själviska, de var egoistiska och så när de valde Brexit.
Ja, precis. Men grejen är ju det att i längden så finns det ingen europeisk identitet, det finns ingen europeisk sammanhållning, utan det är varje land för sig själv. Och man kan tycka att det är tråkigt, men i kristider så visar länderna sina rätta färger, tycker jag. Och det tycker jag inte minst Tyskland och Frankrike, som är bland de mest federalistiska länderna i Europa. Det har de verkligen gjort.
Mm.
Så
ja, intressant.
Och det här är helt enkelt dålig reklam för EU. Det är dålig reklam för det här konceptet. Vi måste hålla nära samarbete med EU så att vi kan hjälpa varandra i framtiden och så vidare. Det är liksom, det visar hur mycket EU är värt när det kommer till kritan.
Mm, verkligen. Nej, men sättet bara, om vi ska spekulera lite mer i det här. Alltså, den sunda metoden i en sån här situation är att varje land har ett grundläggande. De har sina basbehov fyllda när det gäller mediciner och grundläggande skyddsutrustning och ett litet överskott. Och sen när det kommer en sån här kris, till exempel att det bryter ut i Italien, då ska ju Italien stänga sina gränser så att deras folk inte smittar resten av Europa. Och då känner sig resten av Europa tryggt, och då känner de att vi kan skicka hjälp, bistånd till Italien för att Italien ska komma på fötter igen. Istället för att den här sjukdomen ska spridas till hela Europa så att alla bara börjar tänka på sig själva. Det är ju liksom, det är ju helt omvänt hur det här har hanterats.
Mm.
Mm. Ja. Som sista fråga då, opinionen i Storbritannien, hur är den?
Väldigt positiv för regeringen, måste jag säga. Om vi tar Boris Johnson personligen, så säger 52% av britterna att de är nöjda med hans arbete som premiärminister. Det är en ökning med 5% sedan februari. Och det är 38% som säger att de är missnöjda, och det är en minskning med 6%. Så det är alltså en 11% nettoskillnad på en månad från februari till mars i popularitet för Boris Johnson.
Mm.
Så och när det gäller regeringen i stort så är det 48% som säger att de är nöjda och 41% som är missnöjda. Det får man ju säga helt klart godkända siffror, särskilt under en pandemi.
Mm. Ja, verkligen.
Och det här ska man säga att det är väldigt anmärkningsvärt, för att det samtidigt så på frågan om tror du att alltså vårt lands ekonomi kommer att bli bättre, sämre eller vara lika bra som nu i den närmsta framtiden, så säger bara 15% att det kommer bli bättre och 69% att det kommer bli sämre. Så det är en förkrossande majoritet av britterna som tror att ekonomin kommer att bli sämre under den närmsta framtiden, men som samtidigt tycker att ja, men regeringen gör så gott de kan ungefär. De gör ett bra jobb. Och det här är faktiskt väldigt viktigt, för att det som brukar fälla regeringar, det är just ekonomin. Att när ekonomin går ner, då vill folk ha förändring. Mm. Nu är det långt till nästa val, ska vi säga, så det kanske inte spelar så stor roll. Men det är ändå intressant att man kan säga att de brittiska väljarna är så här långt baserat på den här undersökningen, så är man sofistikerad nog att säga att vet att jo, nej, det kommer bli sämre innan det blir bättre, men det är inte Johnsons fel. Det är inte regeringens fel.
Och
så
det kommer inte att bli bättre med Jeremy Corbyn.
nej, det kommer inte. Jag ska också säga på the headline numbers, så att säga, så har de konservativa hela 52% av rösterna i samma opinionsmätning, jämfört med 30% för Labour.
Mm.
Och 9% för Liberal Democrats och 4% för Green Party kan vi också lägga till. Så och det här är ju, ja, men det här är en förkrossande ledning helt enkelt. Nu ska vi säga att Labour har Labour är mitt uppe i ett partiledarval. Det avslutas först nästa månad. Allting tyder på att Keir Starmer kommer att vinna och bli ny partiledare efter Jeremy Corbyn. Det kommer säkerligen hjälpa Labours siffror något, men jag menar, inom partiet pratar man redan nu att, jag menar, nästa val handlar bara om att förbättra siffrorna, utan det är valet efter, som kanske inte kommer att ske förrän 2029, det är det val där man faktiskt kan ta makten, för man ligger så pass, man har grävt sig så pass långt ner i hålet nu att det kommer ta lång tid att gräva sig ur, och det tror jag att man har rätt i. Och vi ska också säga att det här är inte en outlier när det gäller opinionsmätning, utan en annan opinionsmätning som kom för 10 dagar sedan hade konservativa på 50% och Labour på 29%. Så alltså man kan säga att hälften eller strax över hälften av det brittiska folket stöder det konservativa partiet, och det är en historiskt hög nivå.
Mm.
Och vet inte, jag tror man får gå tillbaka till 30-talet innan man hittar något liknande.
Just det. Som sista fråga, och det är, du kan ju bara spekulera lite grann, alltså, som jag sa, coronakrisen kommer ju få ekonomiska konsekvenser. Kommer Storbritannien ha lättare eller svårare att ta sig upp ur den här krisen tack vare Brexit, eller kommer det bli svårare utan EUs hjälp, alltså i en situation som är helt ny på grund av corona?
Nu befinner Storbritannien i övergångsperiod, och det betyder att man är fortfarande i mångt och mycket under EUs regler. Men man har ändå lite mer handelsutrymme än man hade haft inom EU. Jag tror inte man kan räkna med hjälp från resten av EU, men det kan ju tydligen inte något land i EU heller. Så det kanske är sak samma. Jag tror överlag att Storbritannien har... inte minst på grund av sitt geografiska läge och på grund av att man inte är en del av Schengen, så har man ändå man har bättre förutsättningar än EU att mota den här pandemin om man börjar ta till drastiska åtgärder, vilket man verkar göra. Men jag är ingen expert på det här, utan det är min personliga analys. Det är, jag ska egentligen fråga en epidemiolog om det här egentligen. Men jag tror att, jag menar, Storbritannien är också ett av världens absolut bästa sjukvårdssystem, ska också sägas.
Jag tänkte mer på de ekonomiska konsekvenserna, men det tror jag vi kan ta i en annan podd längre fram när vi vet lite mer.
De kommer bli katastrofala för oss allihop, förresten, bara för att sammanfatta saken. Men vi kan ta det i en annan podd.
Okej, tack John, tack.
Tack.
Det var avsnitt 1056 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som existerar för att ge det perspektiv som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.